brokollaps, mentala kollapser och lustig kurren Anthony Comstock och hans lagar. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde City som bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 194, inspelat söndagen den 7 april 2024. Vi har alltså en total solförmörkelse i morgon, måndagen. Och många reser till Path of Totality, alltså där du bäst kan se hela den totala solförmörkelsen. Sen låter ju också Path of Totality som en thriller man skulle kunna hittat i en flygplats på 70-talet. Men i alla fall, många är upphetsade över detta och andra tycker det är slutet på världen. Mer om detta senare. Men vi får ta ett litet avslut. Jag pratade ju en del om Trump. Jag är så trött. Men det har gidrats mer. Förra avsnittet pratade jag ju om hur hans borgen var på G. 450 miljoner dollar. Eller vad det var han skulle vara tvungen att sätta i borgen. Och precis innan detta skulle gå i effekt så sänkte appellatsdomstolen borgen till 150 miljoner dollar och gav honom 10 dagar till. Varför? Vet inte. Och detta är självklart. Alla progressiva sociala medier fick fullständigt hjärtsnörp av detta. Mycket förståeligt. Men jag har kommit nu till någon sorts läge där man orkar inte. Jag behöver inte de som säljer upprördhet. Världen, det är illa nog utan extra upprördhet från folk som tjänar pengar på det. Så jag försöker att inte följa så noga och att inte bli så personligt involverad. Det finns ju ingenting jag kan göra om något är detta. Men i alla fall, på något sätt så fick han 10 dagar till, ytterligare en fördröjning. Och han har nu hittat tydligen en borgenär för den här förminskade borgenen på 150 miljoner dollar. Och det är ett företag som drivs av ett fan av hans, självklart då, en miljardär. Människa som blev miljardär på subprime-billån. Jag vet inte om det finns något svensk term för subprime. Jag letade efter det men jag hittade bara ordet subprime. Men i alla fall, alltså människor, fattiga människor, människor med dålig kredit kan ofta få så kallade subprime lån. Det betyder då att du får mycket högre ränta. Och i Amerika så är ockerräntor fullständigt lagliga. Så han blev miljardär på ockerräntor på billån. Och det här är också otroligt, det finns en hel industri eller flera industrier som bara finns till för att suga ut de sista stackars slantarna som Amerikas fattiga har. Och det är ju så att i större delen av Amerika så måste du ha en bil, åtminstone en bil. Annars blir det väldigt, väldigt svårt att få livspusslet att gå ihop. Så de här subprime-billånsföretagarna, finns många varianter. Men det är vanligt då att du åker till en handlare, köper en bil och då får du ju självklart lägga ner en avbetalning och en summa då. Och i kontraktet så står det att om du missar en månads avbetalning så tar de bilen. Så du får bara en chans att missa en månad. Så att det är byggt in i profitmodellen att de räknar med att x nummer av de här bilarna kommer de att sälja många gånger för att de kommer att bli tillbakatagna hela tiden och så sälja igen. Snygga pengar. Så en sån människa tycker att han vill stödja Trump. Ja. Och så visade det sig då att det här företaget har inte licens för att lägga borgen i New York och har inte nog med likviditet för att kunna då ge cash om det skulle behövas. För att det är så med de här borgensgrejerna att det finns en massa byråkrati runt det. Helt enkelt för att staten vill vara väldigt säkra på att pengarna finns när de ska komma och ta dem. Så summa summarum så väntar vi. Vi bara väntar. Vi får se vad som händer. Vad som händer. Och vi har ju också haft en brokollaps i månaden. Där ett lastfartyg kolliderade med ett brofäste i hamnen i Baltimore. Tydligen det här lastfartyget tappade strömmen på något sätt. Och blev då ostyrbart och körde in i ett brofäste. Detta var bron som döpt efter Francis Scott Key. Som var mannen som skrev texten till Star Spangled Banner. Stor, lång bro. Och den här hamnen i Baltimore är enorm. En av de största i Amerika. Tar in enorma mängder goods. Så att den nu är stängd är mycket problematiskt för importen och exporten. Och hamnen i Baltimore är också känd från legendariska tv-serien The Wire. Jag tror det var säsong 2. De höll på med hamnarbetarna på hamnen. Den är alltså nu stängd. 6 arbetare förlorade sina liv. De var immigranter från Honduras, Guatemala, Mexiko. Och den här bron, Francis Scott Key Bridge, hade över 10 000 bilar per dag. Så trafiken i Baltimore blir nu extra jobbig. Biden-administrationen visade nu att de lärde sig av den här tågurspårningen för ett år eller två sedan i Ohio. Där de togs lite på sängen och det tog lång tid för transportminister Pete Buttigieg att dyka upp och ta tag i situationen. Eller ja, ta tag i situationen. Han behöver ju inte fysiskt vara där. Men det är ju, allting är ju bara optiken. I alla fall, den här gången nu, de har lärt sig, så Buttigieg låg på direkt. Och visade då handlingskraft och handlingsvilja. Och det här är ju, det är tragiskt. De döda och alltså att hamnen, de hoppas kunna få hamnen stå öppnad igen i maj. Som sagt, en av Amerikas största hamnar kostar enorma pengar när den inte är öppen. Och självklart då i nuläget, borgmästaren i Baltimore heter Brandon Scott. Han är en ung svart man. Så att feberträsken gick loss fort på att varför hände den här olyckan? Jo, på grund av DEI, alltså Diversity Equity Inclusion. Alltså om inte borgmästaren hade varit svart så hade detta självklart inte hänt. På något vis, och detta är ju ren rå rasism, väldigt nära att använda N-ordet. Men på något sätt nu så har DEI alltså blivit någon sorts ersättning. Hundvissla, eller det är inte ens en hundvissla. Men en vissla, en ersättning för N-ordet är då DEI. Allting dåligt som händer är nämligen på grund av DEI. När det kommer in kvinnor och icke-vita blir det inte bra. Men, så alltså öppen rasism helt enkelt. Ja. Och Biden-administrationen vill då använda federala pengar för att öppna hamnen och bygga om bron. Men tror du inte vill det? Det här borde ju alla amerikaner vara 100% bakom. Det är klart att vi ska återöppna en av våra stora hamnar och bygga om den här bron. Nej, republikanerna i representanthuset vill inte. De tycker att det måste skäras någon annanstans och att projektet måste hållas budgetneutralt. Tycker de. Men vi har ju också haft en jordbävning. Herre jösses, 4,7 Richter. Alltså ingen större jordbävning, men nog så att det känns. Och epicentret på något sätt, enligt vad jag har förstått, är nära Trumps golfbana i New Jersey. Så han är inne i den här historien också. Men det här New Jersey är ju, det är ett ovanligt område för jordbävningar. Och i och med att den här jordbävningen kändes i New York och de flesta amerikanska medierna är baserade i New York, så har det blivit en väldigt massa skrivande och pratande om jordbävningar i veckan. Oj, oj, oj. Jordbävning, jordbävning. Men, och jag brukar inte göra det så mycket längre, men jag vill prata lite grann. Ta fram pannlampan och gå en liten turné i feberträsken. Därför att feberträsken är ju, självklart, det här är galningar. Men det här är ju galningar som sitter i representanthuset. Det här är galningar som finns i princip alla delstatslegislaturer kontinenten runt. Så sitter det människor som är med i de här feberträsken. Så vad håller de på att prata om? Jo då, först och främst så vill vi få bort uppmärksamheten från aborter och den här republikanska dysfunktionen i representanthuset. Så vill vi också få bort uppmärksamheten från att arbetsmarknaden går väldigt bra. Ekonomin går väldigt bra. Vi är alltså under 4% arbetslöshet, vilket vi har haft i över 2 år. Så att få såna här jordbävning och brokollaps. Ja tack, sa feberträsken. Och så en solförmörkelse också. Så om jag antar att du, om du inte lyssnar direkt när jag släpper detta, så ligger solförmörkelsen bakom oss. Så jag misstänker att det inte blev slutet på världen. Men Marjorie Taylor Greene har ju varit ute på Twitter, självklart. Eller X. Och tycker att Gud skickar signaler att vi måste repent. Har du. Och från en artikel i Wired. Wired har kallat den här solförmörkelsen för Super Bowl av konspirationsteorier. Och det flödar på i feberträsken. Eliterna, du vet, eliterna. De kommer att införa undantagstillstånd som de ju alltid vill. Och de planerar att använda mörkret under totaliteten för att släppa upp ballonger med giftgas. Till vilket då en del människor ställde frågan, kan man inte bara göra det på natten, vilken natt som helst när det är mörkt? Men det är väl något speciellt med solförmörkelsen. Röda kvigor från Texas har skickats till Israel där de ska användas i ritualer. Sen att Israel inte ser solförmörkelsen spelar ingen roll. Och jag förstod faktiskt inte riktigt varför just de här red heifers, alltså röda kvigor, det var något speciellt med dem. Det skulle bli extra hårt i ritualen. Så världens ände. Och i CERN tänker de starta Large Hadron Collider igen. Samtidigt som en total solförmörkelse. Wake up, sheeple. Och annars i feberträsken så pratas det ju mycket om inbördeskrig hela tiden. De är väldigt taggade på att äntligen få ett inbördeskrig. Vilket inte kommer att hända som det gjorde. Men de är väldigt taggade och vi kan ju förvänta oss våld. Runt valet, jag vet inte, självklart, ingen vet ju exakt hur det kommer att se ut. Men vi har ju nog med vansinnigt triggade människor som springer omkring tungt beväpnade. Så att någonting kommer att hända. Sen har vi också haft diskurs. Jag lovar, jag hittar inte på. Jag är inte så kreativ. Vi har haft diskurs runt skådespelerskan Sydney Sweeneys bröst. Sydney Sweeney var värd i Saturday Night Live. Jag vet inte om det var därför hon dök upp i diskursen eller om det var hennes allmänna karriär. När du får vara värd i Saturday Night Live, det betyder att du är en stjärna. Du är antingen stor eller på väg upp. Så det går bra för Sydney Sweeney. Och det är faktiskt korrekt att hon har mer fettmassa runt sina mjölkkörtlar än genomsnittet. Och detta på något sätt, på något sätt så bevisar hennes bröst att feminism och woke är fel. Är Sydney Sweeneys bröst the end of woke? Jag kunde aldrig riktigt förstå den logiska kedjan här. Men på något sätt, om du ser hennes bröst, så förstår du att woke är fel. Det är svårt, jag förstår inte. Som sagt, detta är nog första gången, tror jag, som jag länkar till en artikel i Vogue som diskuterar den här synnerligen märkliga och ganska slämmiga, får man ju säga, diskursen kring henne. Och länkarna finns som alltid på amerikapodden.com/avsnitt/194 i det här fallet. Och tyvärr så måste ju nu Sydney Sweeney gå runt och leva med kunskapen att världens värsta män tänker mycket på hennes bröst. Ack ja. Och DEI, Diversity, Equity, Inclusion, är ju självklart också boven bakom problemen på Boeing. Enorma problem på flygplanstillverkaren Boeing, som ju brukade vara en av landets nationella stoltheter. Där har en kultur av profit över säkerhet lett till sin logiska sluttamp, vilket alltså är att planen inte funkar som de ska. Man tar en massa genvägar, så förr eller senare så händer det saker. Men enligt feberträsken så är det inte på grund av den här kulturen av profit som har lett till problemen på Boeing. Kan du gissa vad det är? Jo, det är självklart. Det är DEI. För att när du anställer människor som är icke-vita så skruvas inte bultarna i rätt. Så det har ju äntligen blivit lite konsekvenser nu. De hade ju alltså, där en av panelerna sögs ur planet i flight. Och det var ju bara en ren tur att inte folk dog. Och en massa andra nya, framförallt den här Boeing 737 Max, som har enorma problem. Enorma. Så att chefen för företaget har sagt upp sig, inte med direkt verkan, utan någon gång typ så kan han gå sitta på sin ö och räkna sina pengar. Vi hade också, apropå flygplatstrillers från 70-talet, en visselblåsare i Boeing dog. Skulle tydligen vara självmord, men väldigt få människor tror på det, i och med att han var väldigt noggrann med att säga till alla runt honom att om det ser ut som om jag tog självmord så gjorde jag inte det. Tänker inte göra det. Men vi behöver ju inte bli konspirationsteoretiker om det, men det ser ju inte bra ut. Ser inte bra ut. Och en gammal favorit har återvänt, en kort liten gästning, Roseanne Barr, som ju skapade tv-serien Roseanne, som gick först på 80-talet, tror jag det var. Och sen tog ett uppehåll och sen kom tillbaka. Och under den tiden så hade hon ju hunnit bli fullständig QAnon-galning och fick sparken från sin egen tv-serie, som döptes om då till The Conners istället för Roseanne. De skrev ut henne, skrev hennes karaktär dog. Hopp. Så hon var på Mar-a-Lago, på en grej, en happening, en event. Jag vet inte vad man kallar det, för jag gillar ju, på engelskan så är det ju ett event. Det är en grej som händer. Säger man bara, jag antar att man bara säger event på svenska också. Eller om man översätter man event manager med tillställningschef. Jag vet inte, i alla fall. Det händer ju grejer på Mar-a-Lago hela tiden. Och Roseanne Barr var där, inbjuden. Och spelade in en liten video där hon höll ett glas vitt vin. Det går inte att ställa ner där den här minuten när du spelar in en video. Där hon tyckte då att unga borde hoppa av universiteten. Det är också en del av hela den här DEI-soppan. att universiteten hjärntvättningsläger för kulturell marxism. Hon tyckte att alla ungdomar borde hoppa av universiteten därför att de som ger pengar till universitet är alla bloddrickande demokrater. Så ja, bloddrickande demokrater. Så hon är fortfarande kvar i QAnon-världen. Och som jag har pratat om i tidigare avsnitt så är det ju det här med abortförbud. Det är ju bara steg ett. Nästa är förbud mot preventivmedel. Som har börjat dyka upp nu igen. Som Charlie Kirk, som alltså är chef, spirituell ledare för Turning Point USA. Som är en organisation som vill ändra på ungas kultur så att de ska bli mer konservativa, hyperkonservativa. Charlie Kirk är också en av de här människorna som jag har försökt, men jag kan inte förstå hur någon kan lyssna på honom och ta honom på allvar. Till exempel på grund av såna här saker som han nu har börjat häva ur sig. De håller ju evenemang, events, i kyrkor väldigt mycket. Det är ju väldigt inblandat i den kristna nationalismen. Så på ett av de här eventen så tyckte han att preventivmedel förstör verkligen kvinnors hjärnor. Den här streamades på den högerextrema sajten Rumble. Och du vet, du är långt ute i feberträsket när du inte får vara på YouTube längre. När du måste vara på Rumble. Och det är också om du läser någon forum, några diskussioner om amerikansk politik. Om någon använder sajten Rumble som källa så behöver du inte lyssna på någonting de har att säga. Kirk fortsatte att p-piller ökar depression, ångest och självmordstankar. Och skyllde också kvinnors sätt att rösta på hormonella preventivmedel. Därför att vad p-pillret gör är att det skapar väldigt arga och bittra unga damer och unga kvinnor. Hävdade Kirk. Och sen så manifesteras den här bitterheten i ett politiskt parti som är det bittra partiet. Jag menar, det demokratiska partiet handlar om att ta med er bitterhet så ska vi ge er gratis saker. Det här är ju ett återkommande tema också, att den enda anledningen till att någon röstar på demokratiska partiet är för att få gratis saker. Det är det enda som finns i den här verkligheten. Men det här med att förbjuda preventivmedel, det brukade vara olagligt i Amerika att skicka preventivmedel genom posten. När upphävdes det? 1971. Och detta var en del av vad som kallas för Comstock-lagarna. Efter att högsta domstolen ogiltig förklarade Roe v. Wade så började vissa abortmotståndare hävda att Comstock Act gjorde det olagligt att skicka abortpiller per post. Och det är ju två olika saker egentligen här, det är abortpiller versus preventivmedel, men detta kommer att komma tillsammans. Comstocklagen, eller lagarna ska man väl kalla dem, därför att det fanns en federal lag och sen så fanns det en bunt delstatslagar i samma mening, så de buntades ihop som Comstocklagarna. Federala lagen 1873. Det här argumentet är alltså en del av en uppmärksammad en stämningsansökan om abortpiller som syftar till att stoppa tillgången på mifepriston, som är det första pillret i en abortbehandling. Det är två läkemedel, mifepriston är den första. Och detta, de här pillerna, är den metod som används vid mer än hälften av alla aborter i landet. Så i april så utfärdade den amerikanska distriktsdomaren Matthew Kaczmarek, och jag hoppas, jag har faktiskt aldrig hört hans namn sägas, så jag kan bara gissa hur det uttalas, men jag tror det är Kaczmarek, som tidigare, han har tidigare offentligt motsatt sig abort, och han lämnade ett preliminärt beslut i den här stämningsansökningen. Och han ogiltigt förklarade då Food and Drug Administrations 23 år gamla godkännande av mifepriston. Så Food and Drug Administration enligt honom gick utanför sin befogenhet genom att göra sina jobb. Och Kaczmarek anser alltså att FDA inte hade rätt att godkänna det här medlet, och han tyckte också att det inte hade studerats nog. Alltså de här 23 åren som det har kunnat skrivas ut har inte varit nog. Men det går tillbaka till, han går tillbaka till Comstock-lagarna som förbjuder utskick av allt som kan användas till aborter. Alltså inte bara just abortpiller, men handskar, medicinska instrument. Och grejen är att allt i en läkares mottagning skickas via posten. Om man ser ordet posten så brett som möjligt. Så vare sig det är US Mail eller UPS eller FedEx. Någon gång har det fraktats från plats till plats. Men de här konstortlagarna, de har alltså inte efterföljts på länge. Men de finns på böckerna. Och då, förutom delen om preventivmedel som alltså togs bort 1971. Men de andra, och det här är också en sån här note to self. Om du vill ändra på lagar så se då till att ta bort de gamla lagarna. Tyck inte bara att du har vunnit när du gör så att vi ignorerar de här lagarna. De finns fortfarande men vi ignorerar dem. Vad skulle kunna gå fel? Ja, det. När jag studerade på universitetet så tog jag ju kurser i mediajuridik. Och i de här klasserna så presenterades Comstock-lagarna, de diskuterades. Men detta var ju alltid, det diskuterades som en mörk era, en skamfläck i vår historia som vi är glada är förbi. Men alltså inte för en del människor. Så de här Comstock-lagarna, de är döpta efter en man vid namn Anthony Comstock. Som var en kul kille med normala idéer. Comstock föddes i Connecticut 1844. Han var en djupt troende protestant. Han tjänstgjorde som infanterist i inbördeskriget där han förfärades av sina kamraters syndiga leverne. Framförallt deras svordomar. Sikna vulgariteter. Efter kriget så flyttade han till New York och där var han förfärad av synden och depraviteten. Prostituerade, pornografi. Men det första han ville sätta sig emot var ju då självklart pornografin. Vilket han definierade så vansinnigt löst att det inkluderade medicinska textböcker. Finns det kroppsdelar så är det pornografi, punkt och slut. Men han var också emot preventivmedel, självklart. Därför att preventivmedel ledde till syndigt beteende. Comstock upptäckte till sin förfäran att det fanns ogifta kvinnor i New York som hade sex. Så han gick med i YMCA, Young Men's Christian Association, mitt gym. Han gick med i YMCA där han hittade likasinnade. Och jobbade sen hårt då på att få de här Comstock-lagarna accepterade och igenom kongressen. Så de är en uppsättning federala lagar. De antogs av den amerikanska kongressen under Grant-administrationen. Tillsammans då med de här delstatslagarna som var likasinnade. Och den överordnade lagen antogs 3 mars 1873. Kallades då för lagen för undertryckande av handel med och cirkulation av obscen litteratur och artiklar med omoraliskt bruk. Och den här lagen kriminaliserade all användning av US Postal Service för att skicka något av följande. Obscenitet, preventivmedel, abortmedel, sexleksaker, personliga brev med sexuellt innehåll eller information. Och detta var ju självklart hur okonstitutionellt som helst, vagt och övergripande. Enligt den här lagen, så om du skriver ett brev till en kompis om hur fina Sydney Sweeneys bröst är och skickar det med US Postal Service, så är det olagligt. Och det här är inte bara böter, det här är år i fängelse. Historiker, en del historiker åtminstone, är ganska övertygade om att de här lagarna drevs igenom, åtminstone delvis, för att ta uppmärksamhet från vad som kallas för Crédit Mobilier-skandalen. Där ett falskt företag vid namn Crédit Mobilier of America hade skapats. Det här bedrägliga namnet var alltså baserat på den inflytelserika franska banken Crédit Mobilier, men hade ingen koppling. De genomförde ett bedrägeri mellan 1864 och 1867. Chefen för Union Pacific Railroad lurade den amerikanska staten på uppemot 44 miljoner dollar. Vilket, för att översätta från 1860-tals dollar till moderna dollar, får du väl lägga till, multiplicera med 10 eller 100 eller någonting, jag vet inte exakt, men mycket, mycket pengar var det. Och de lurade staten genom att ta ut överpriser för kostnader och utgifter för järnvägsbygget, muta höga tjänstemän och manipulera kontrakt. Och under ledning då av Union Pacifics chef Thomas C. Durant så samarbetade cheferna, som också var investerare i Crédit Mobilier, med den amerikanska republikanen Oaks Ames från Massachusetts, för att sälja förmånliga aktier till och även muta ett antal kongressledamöter. Däribland representanthusets dåvarande talman, Schuyler Colfax. Schuyler Colfax, den har ett namn. Denne Colfax valdes 1868 till vicepresident på en valsedel med Ulysses S. Grant. Så de här tjänstemännen erbjöds aktieoptioner och utbetalningar till låga priser i utbyte mot att ingen federal tillsyn av företaget skulle ske, samt att subventioner och olika beslut skulle godkännas som skulle hålla de faktiska järnvägskostnaderna lägre än vad de hävdade. Så att det var alltså en av de första riktigt stora politiska korruptionsskandalerna i landet. Som sagt, det är lite spekulation att det var därför, men det var säkert en del av det. Ge folk något annat att tänka på. Så i maj 1873 bildades New York Society for the Suppression of Vice av delstaten New Yorks lagstiftande församling, som då gav agenterna för den här societyn befogenhet att söka igenom, beslagta och gripa personer, och gav organisationen hälften av alla böter som utdömdes i de fallen som uppstod. Och det här är ju som en liten historisk fotnot här. När du startar en grupp som ska undersöka vaga brott och ger dem hälften av böterna, så har du antagligen skapat någonting som inte är så där vansinnigt rättssäkert. Motivationerna blir lite grumliga. Men i alla fall, Comstock utövade den här auktoriteten han fått med liv och lust under de kommande 42 åren. Han tog åt sig äran för nästan 4000 fällande domar, 160 ton förstörda böcker. Jag repeterar, 160 ton förstörda böcker och annat material. Och minst 15 misstänkta som drivits till självmord. Comstock gjorde saker som att beställa material om preventivmedel och andra förbjudna ämnen under fingerade namn. Citat, i vissa fall hittade han på hela familjer, personer som delade efternamn och bodde i samma stad. Och sen när paketen kom så hade han ju bevisen, så då slog han till. Och många människor var ju inte glada över de här lagarna. Och även då de här delstatslagarna, som i vissa fall var ändå mer drakoniska. Till exempel kvinnorättsrörelsen på 1920-talet. De såg familjeplanering och preventivmedel som kärnfrågor. Margaret Sanger var en ledande kvinna som förespråkade preventivmedel. Hon var en av Comstocks mer framträdande måltavlor. Och hon återgäldade honom genom att fördöma honom alla chanser hon fick i sina egna publikationer och från föreläsningsscenen. På den här tiden i slutet på 1800-talet så var det en väldig föreläsningsscen. Och du nådde en viss nivå av kändiskap. Så var ju influencerlivet då var helt enkelt att turnera runt och hålla föreläsningar i olika städer. Men år 1914 såg Comstock till att Sanger åtalades för innehållet i hennes tidning The Woman Rebel, som han kallade obscen, oanständig och liderlig. Så hon hotades med ett 45-årigt fängelsestraff och flydde landet. Men bestämde sig för att återvända för att ställa sig inför rätta 1915. Men fallet avskrevs året därpå när prosekutionen lade ner åtalet. Och Comstock, han verkar inte ha varit en särskilt mysig och chill person personligen heller. Den 2 juli 1873 så överfalls han under ett gräl med en man vid namn Dr. Selden. Jag har inte haft tid att kolla in riktigt vem denne Dr. Selden var, men Selden slog honom i pannan med en tung sigillring efter att han anklagat Comstock för att slagit honom i revbenen med ett paraply. Selden anklagade Comstock för att vara lömsk. Och det följande året så blev Comstock huggen i huvudet av en man vid namn Charles Conroy med en dirk med ett blad som var ungefär 3 tum långt. Så Conroy hade sedan 1868 varit en av Comstocks bittraste fiender. Han var en, citat, oförbätterlig pornograf. Som alltså oavsiktligt, kan man säga, kickstartade Comstocks karriär som den mest inflytelserika moralisten i Amerikas historia. Comstock dog av lunginflammation i september 1915 vid 71 års ålder. Så han och hans huvudskador hade flera år kvar. Men han hade fortsatt sitt korståg in i det sista. Ibland till det absurda. Han hade bland annat utsågits av president Woodrow Wilson till USA:s delegat vid den internationella renhetskonferensen i San Francisco. Internationell renhetskonferens låter kul. Comstock kom dit och blev väldigt upprörd, vilket jag antar inte var första gången, över att se nakna skyltdockor i varuhusfönstren i San Francisco. Och det här var uppenbarligen att de fortfarande bearbetades av fönsterdekoratörer. Men han beslutade att bokstavligen göra ett federalt fall av det. Men han förlorade fallet. Och precis före sin död så tilldrog sig Comstock intresse från en ung juridikstudent, J. Edgar Hoover, som tog stort intresse i hans metoder och hans sakerna han var intresserad av. Jag håller på precis nu och läser en bok om Hoover och FBI. Den är väldigt lång, så det tar ett tag att gå igenom. Men det är fascinerande hur mycket J. Edgar Hoover färgade Amerika under 1900-talet. Det är fantastiskt. Och det finns ju ekon av den här Comstock-lagarna i antipornografilagarna som just nu håller på att gå igenom i röda stater. Till exempel Texas kräver ålderskontroll för pornografiska sajter. Och detta kräver delstaten Texas utan att ha förklarat för de här sajterna hur det ska gå till. Vad är nog? Vad för sorts ålderskontroll? Det har de sagt väldigt lite om, utan bara att ni måste lösa detta på något sätt. Annars antar jag att det blir dryga böter. Så Pornhub och andra stora porrsajter blockerar nu Texas. Vad har detta lett till då? Jo då, stor ökning, stort förnyat intresse om VPN-teknologier i Texas. Och enligt porrsajterna själva, och det här är väl någonting som man ska ta med en nypa salt, men enligt dem själva så har de fler besökare procentuellt från röda än blå stater. Så om du bor i Texas nu, så genomlever du ett eko av Comstock-lagar. Ha det så roligt med det. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Håll i dig 2024! Speciellt tack till dem av er på Patreon. Ni är så vansinnigt uppskattade. Patreon.com/Amerikapodden. Mindre än en kopp kaffe från Pressbyrån i månaden. Finns också på Facebook. Facebook.com/Amerikapodden. Om du vill se när jag lägger ut mina små reklamsnuttar för avsnitten. De hamnar på Facebook. Och om du vill kontakta mig, jag älskar att höra från lyssnare. hej@amerikapodden.com. Krama varandra i trafiken. Namaste.